Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, nu är vi igång igen. Nu är det säsong 3 och jag är så löjligt laddad för detta. Vi har alltså 15 härliga veckor framför oss tillsammans. Där jag kommer träffa en ny jägare varje avsnitt och fokusera på den personens drivkrafter bakom jakt. Vi har ju alltid jakten som utgångspunkt i våra samtal. Men i och med att alla människor jagar av olika anledningar så blir samtalen olika med olika personer. Idag så kommer ni få träffa Thomas Ekberg som ju är en person som ja, men i princip alla som har jagat länge vet vem det är. Thomas har ju förgyllt vår vardag under många, många år, till och med årtionden med att dokumentera jaktfilm. Men Thomas har väldigt mycket nytt på gång också. Det är mycket som händer just nu så vi har extremt mycket att prata om. Under säsongen så kommer ni att få träffa en massa olika människor. Ett par eller några avsnitt är faktiskt redan inspelade och sen har jag några riktigt intressanta personer på listan som jag ska intervjua under hösten. Så jag ser så mycket fram emot den här säsongen och jag kan faktiskt utlova att det kommer bli en grym säsong med spännande gäster. Tusen tack till alla er som hör av er och ställer frågor och kommer med förslag. Alltså jag blir så glad. Det här är liksom ja, men det är en väldigt stor del till att jag tycker att detta är så kul. Det är liksom den communityn som har skapats i att ni hör av er och pratar och ofta när jag är på jakter eller om jag är inne i en jaktbutik eller vad som helst så kommer människor fram och så börjar vi prata och så samlas vi ett gäng och så står vi och snackar och sådär. Jag tycker det är så härligt att det verkligen funkar för hela idén med podden är ju att sprida inspiration och kunskap kring jakt genom mina gäster. Och det verkar som att det faktiskt når fram. Så det är helt underbart. Så tusen tack till er. Är det så att ni vill höra av er till mig så gör ni det enklast på Instagram faktiskt. Där jag heter Da Silva Hunting. Da Silva .hunting. Och där kan ni skicka ett DM till mig eller liknande. Och ja, annars så bara önskar jag er en trevlig lyssning. Och så kör vi igång med Thomas Ekberg helt enkelt. Men innan vi gör det, så precis som vanligt så har jag glädjen att ha Chevalier med mig den här säsongen också som huvudsponsor för podden. Så vi börjar med att lyssna på ett inslag med poddens huvudsponsor Chevalier. Då sitter jag här i Chevaliers showroom och mitt emot mig så sitter Kalle. Hallå.
Hej.
Hej. Du jobbar med produkt och design och ansvarar för de tekniska delarna och har utvecklat jaktställen bland annat. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det idag. Lite så här overall-känsla på de jaktställen som finns ut nu. För ni har ju släppt ganska många nya jaktställen, eller hur?
Ja, precis. Vi har ju försökt att jobba igenom ett nytt koncept i hela höstkollektionen nu.
Mm.
Där vi har försökt att utveckla ställ för alla jaktområden. Försökt att täcka in alla aspekter som väder och vind, torrt och blött. Och så de olika jaktformerna då, som vi har här i Skandinavien främst.
Ja, och det, alltså jag tycker verkligen det känns. Nu har vi samtliga jaktställ som hänger bredvid oss. Och det är ju allt ifrån ja, men froststället som verkligen är liksom så här supervarmt. Men som man fortfarande kan gå i. Det är liksom inte en sovsäck, men det är sjukt varmt. Till renodlade skaljackor liksom. Alltså, och lodenställ. Och vissa har signalfärg och vissa har det inte. Och så där. Det är verkligen, verkligen brett känns det som.
Ja, precis. Vi har ju försökt att mixa så att du kan välja varm jacka och inte lika varm byxa för att materialet är samma i de olika ställen.
Och det där märker man ju när man är ute på jakter att det är väldigt personligt vad folk själva tycker om.
Ja, men det finns, vi har några skalplagg som du kan kombinera då med ett vaddat ställ som vi också har utvecklat som är mer lager 2.
Mm.
Om man pratar i 1, 2, 3 lagerprincipen.
Och vi kommer ju under den här säsongen så kommer jag prata mer med dig. Och då kommer vi fortsätta att gå in mer på liksom de olika specifika plaggen. Och prata ganska tekniskt och funktionsmässigt. Men just nu så tycker jag att gå in på chevalier.se och kolla vad som finns på nyheter. För det finns massa nytt jättefint som jag är helt säker på att ni kommer gilla. Tack Kalle för att jag fick prata med dig.
Tack så mycket.
Ja, då sitter jag här och mitt emot mig så sitter Thomas Ekberg. Välkommen till podden Jägaren, Thomas.
Tack så mycket, tack så mycket.
Mår du bra?
Ja, tycker jag.
Vi ska ju prata massa saker, tänkte jag. Och du är en person som jag tror man kan göra det med, för du har hållit på ganska länge. Du har ju liksom varit med och ja, men, dratt igång hela alltet kring dokumentation av jakt och natur och vilt och så i Sverige.
Mm.
30 år har ni hållit på.
Ja, hur ger det mig? Vad tiden går fort.
Men det är coolt.
Ja, ja det är väldigt coolt. När man tänker efter så är det ju det. Det är liksom aldrig någonting man går och funderar på. Men om man tänker efter så länge vi har hållit på och hur det började och liksom vilka grejer man använde då och hur man gör idag.
Ja.
Vilken skillnad.
Om vi backar bandet superlångt tillbaka, alltså innan de här 30 åren, för då började ni dokumentera jakt. Men när började du själv jaga?
Ja, jag var ju liksom, när jag växte upp, det var ju liksom slutet på 60-talet, början på 70-talet. Och min pappa jagade och farfar jagade, så det var en naturlig del att jag fick följa med.
Mm.
Eller jag tjatade mig med det, rättare sagt. Och sen var det ju så att det var ett otroligt intresse för det från min sida.
Hur kom det igång? Vad var det som triggade dig?
Jag tror hela paketet naturupplevelser, atmosfär, dofter, hundar, djur. Jag tror allt. Det fanns nog med i modersmjölken på något sätt. Och sen ska jag väl säga att det var en tid när det fanns inte så mycket annat. Det var, för mig var det idrotten och jakten.
Mm.
Och det fanns liksom inga smartphones och tv-spel utan det var ju hem, läxböckerna, kasta dem i pojkrummet ut på gatan och spela landhockey och sen gå och längta till det vart lördag och söndag.
Mm. Och vad var det för typ av jakt som din familj höll på med?
Jag är uppväxt med stövarjakten.
Ja.
Så att det var harjakten som var stor. Både farfar och pappa hade stövare.
Mm.
Så då satte man igång och följde med ut. Och det konstiga är att man fortfarande då är intresserad. För jag kan ju säga att det var ju väldigt många gånger det inte hände så mycket.
Ja.
Nej, så var det. Det var ju varma septembermånader, dåligt med slag i backen. Och det hände inte så mycket. Men de minnen man har på de harar sen som min pappa sköt. De har man ju lika starkt i minnet idag som vad man gjorde förra veckan. Så det kommer alltid att sitta i. Och sen liksom det här med obojen med sig ut, eller choklad och mackor och just det här, det var ju julafton.
Och någonstans är det ju det man vill ge sina egna barn nu också. Och jag vet att du jagar med Elvira då, din dotter.
Mm.
Har du fler barn?
Jag har 7.
Har du 7 barn?
Ja.
Är det sant?
Ja, det är sant.
Aha, okay.
Jag har 7 barn och 3 av 7 jagar. Och det är ju ganska
vad roligt. Ja. Ja. Nej, men alltså, det är ju en bra, det är ett bra sätt att få barn som gillar jakt och skaffa många barn. Ja, så ja. Det är det säkert någon som gillar då.
Precis. Ja,
men 7 är ju häftigt.
Ja, det är mycket.
Vad är det för åldersspann på dem?
Vi ska se här. Jag har ju 2 kullar då. Jag har ju 2 äldre pojkar sedan tidigare då. Ja. Och de är 24 och 22, om jag inte tar fel på ålder här ja. Nu. Jag ber om ursäkt ifall ni hör det här nu, ja. Pojkar. Men jag tror de är det. Ja. Sen har jag en spann från 10 upp till 18 på 5 stycken. Ganska ja. Tätt där. 18, vad blir det? Vi kan börja bakifrån då. 18, 16, 14, 13 och 10 va?
Okej.
Okay. Ja.
Jag har ju sagt det innan. Jag är ingen journalist i grund och botten. Men researchen är ju bedrövlig när jag missar 6 barn, känner jag.
Nej, men det är inte så. Jag menar, det kanske inte är det som det framförallt framkommer när man söker på mig, att jag har 7 barn.
Nej, men, nej, men ändå.
Så du är förlåten.
Ja, vad härligt. Bra. Ja, men då börjar vi på ja. Bra kula här.
Ja, det gör vi.
Ja, men tillbaka då. För just, jag vet att du och Mikael Jägare då, som du jobbar tillsammans med och har gjort väldigt länge. Mm. Ni har ju även gjort en liten filmserie som heter Arvet, som mm. handlar om just det här att generationsbiten, att överföra kunskap och att göra fina saker tillsammans helt enkelt.
Mm.
Men det började ju så för dig då, fast som ung.
Ja, det var det jag gick tillbaka till lite grann. Vi funderar på, vi har ju liksom inte massproducerat de sista åren med tanke på att dels så bor vi långt ifrån varandra, och så har vi ju, jag har ju mitt jaktjobb och han har lite annat jobb, så att, mm. men vi försöker ju ändå hålla igång lite varje säsong. Mm. Men så att vi måste göra någonting annorlunda. Mm. Hur ska vi göra? Vi kan ju inte uppfinna hjulet igen.
Nej.
Och då kommer jag på att jag tar med Elvira, för hon är rysligt jaktintresserad. Mm. Och sen så gör vi en filmserie om henne.
Ja, hon tyckte att det är roligt.
Ja, jättekul. Ja. Ja. Ja, hon började ju spontanjaga med mig när hon var, vad jag nu sa, jag 12. Hon var väl kanske 7. Mm. Hon började följa med och fråga. Och sen har liksom intresset bara växt.
Mm.
Men sen har ju hon, precis som alla andra snart tonårstjejer, har ju lite andra intressen också. Det är lite hästar och det är lite annat. Men hon missar gärna inte en jakt, det gör hon inte.
Nej.
Och hon tycker att arbetet har varit spännande. I början var hon ju väldigt blyg och tyckte det var svårt och så här, men nu lossnar det ordentligt.
Men tillbaka till dig själv när du var ung då. Hur gammal var du ungefär när du själv höll i bössan första gången, minns du det?
Nej, jag vet faktiskt inte det. Det började nog första gången när jag var runt 10-årsåldern skulle jag kunna tänka mig. Och sen så med lite provskjutningar och lite skott och så vidare. Och sen hade man ju i den yngre tonåren vapen då.
Mm.
Var ju inte lika noga då heller som det är idag.
Nej, och det är väl bra att jag förändras av många anledningar. Men det var ju enklare då kanske.
Ja, det var lite enklare. Det var det.
Hur minns du ditt första vilt själv?
Oh ja, det minns jag. Det var en råbock som jag sköt för våran drever. Vi hade stövare först och sen så vet jag att min farfar köpte första dreven från Lennart Davidsson nere i Härkila 1972. 2 eller 73.
Mm.
Och sen så fick den betäckte en tik och sen fick vi en valp efter den. Så det var bland de första djuren som sköts för den här hunden. Så jag och hunden.
Mm.
Och det var nog en otrolig upplevelse som jag minns som det vore igår.
Ja. Var det med hagel? Eller?
Ja, det var med hagel. Ja. På den tiden jagade vi rådjur med hagel.
Exakt.
Så jakten har ju förändrats över decennier rejält. Men det var nästan bara hagelvapnet som gällde.
Mm.
Så det var ett rådjursdrev på en bock som kom i pass då till slut och som jag sköt. Och då var jag nog den lyckligaste mannen, eller pojken, i världen, tror jag.
Hur gammal var du då?
15, tror jag.
Ja.
Var du 17? Ja, 15, 16, någonting sånt där.
Häftigt.
Mm.
Och när du var i den åldern då, tonåren och uppåt, då växte sig intresset större och större?
Ja, det var ju liksom det enda man ville göra. Man ville ju helst inte ha något jobb, utan man ville ju vara ledig och kunna jaga.
Mm.
Det var ju så det var. Man smet ifrån och man skolkade och man grejade och såg till att komma iväg på jakt, även om inte kanske pappa eller farfar var med, så lyckas man att lura någon gubbe och säga, jag kan hänga med dig och jaga. Alltså. Mm. Så på den vägen är det.
Ja. Det är sådär jag fortfarande håller på. Men det måste man.
Ja.
Och jag tycker det är så härligt. Ju mer man kommer in i den här fantastiska communityn av liksom fina människor, så finns det så mycket vilja av de som är äldre och erfarna att dela med sig och lära ut. Och så finns det extremt mycket nyfikenhet bland de yngre och mer nybörjare. Då. Så det är väldigt fint tycker jag. Och jag tycker inte man alltid stöter på den, harmonin inom andra delar. Och det tror jag också kan ha med arvet att göra, att det finns något genuint med jakt som alltid har funnits där.
Ja, men det gör ju det. Och jag tror att alla är lika inför jakten. Alltså det är ju alltså människor från olika delar av samhället som är klädda i gröna kläder. Och det spelar ingen roll om man är svetsare eller läkare eller vad man nu är för någonting. Utan då är det samma språk och samma liksom hjärtlighet. Mm. Så det finns ju, jakten ger så otroligt mycket. Inte bara själva skottet, för det är ju väldigt sekundärt. Utan jakten ger ju hela paketet av naturupplevelse, gemenskap, hundar, luft, doft, olika årstider och så vidare.
Vad känner du själv när du är ute i naturen? Vad ger det dig för känslor och upplevelser, tycker du?
Nej, men det är ju liksom, det finns ju inget finare. Jag är ju ganska utpräglad ensamjägare. Jag jagar ju väldigt sällan med jaktlag eller liksom kanske med någon enstaka person. Men jag älskar ju att vara ensam i naturen. Och ja, liksom...
Förutom bara Mikael Jägare då som hasar.
Ja, när vi filmar då är han, det är mitt andra äktenskap då. Precis, då är han med.
Men annars så gillar du att vara själv?
Ja, jag tycker om ensamjakten och ja, nej, det, och alla dofter när man kommer ut och man kan känna årstid. Man känner liksom hela kroppen vad det är för årstid och vad man ska jaga. Det liksom, det finns där, det ligger bara där och puttrar under ytan liksom.
Hur, när du jagar idag, har du marker nära där du bor?
Ja, det är inte alls långt ifrån. Jag har en som jag kallar för hobbymark, om jag säger så, där jag inte håller på med säljakter och sånt. Där har jag ungefär 800 hektar som ligger ungefär 20-25 minuter hemifrån. Och det är ganska kul, för det är idag en Sveaskogsmark som då tidigare var Assi Domän och Domänverket och allt vad det var. Och den har vi haft i familjen, arrenderat i familjen sedan 1946 i nedstigande led. Så jag är den tredje generationen som har hand om kontraktet och jaktledningen där. En härlig, en skogsmark, lite svårjagad men helt underbart, och det är liksom en sån där mark som man har gått sen sen 60-tal, så att man går liksom inte bort sig direkt så.
Nej.
Man känner igen allting.
Vad har ni för vilt på marken?
Vi har faktiskt egentligen det mesta. Vi har dovkron, rådjur, älg och vildsvin. Så vi har allting. Så vi har inte så här så att man släpper in en hund och så sprutar ut djur i busken. Nej. Utan jakt som jag tycker jakt ska vara. Man ska kunna liksom utmana viltet på dess villkor liksom. Så det är kul. Det är väldigt roligt att jaga där, så jag jagar väldigt gärna där med mina drevrar då.
Men så när du jagar med din drever, då jagar du ofta själv? Släpper hunden och...
Ja, ofta så jagar jag ensam och släpper hunden, och sen får man söka sig pass och så lyssnar man på bukterna. Det blir ofta väldigt bra jakt när man är ensam, för det blir lite vittring, lite oväsen. Och det blir bra jakter. Man får den här njutningen riktigt.
Hur är det där om ni har allt vilt på marken? För rådjur, de är ju liksom, de buktar ju ordentligt. Och även dov.
Oh ja.
Men hur är det med kron?
För så mycket kron har de inte kommit i kontakt med. Men det kan både bukta, men det kan också gå ganska så mycket rakt ut. Ja. Och sen kan det gå rakt ut en bit och sen kan det börja bukta. Och kron är väl inte det som man är ute efter att jaga med dem direkt. Utan man försöker hitta dov och rådjur. Och jag har ju två drevrar. En är också lite förtjust i hare och den andra är förtjust i räv. Så att det kan bli sån jakt också. Men jag försöker ju inrikta mig på klövviltet där.
Ja. Men det är väl härligt att det finns lite annat också. Men och älg förföljer de inte alls?
Det händer när de är unga.
Ja, okay.
Men då får de bli de fyade rejält. Så att nu jagar inte någon av dem älg. Absolut inte.
Har du försökt göra dem rena från räv och hare också? Eller?
Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Och dreven är ju en sån hund också. Som det är någon roundhund. Den ska ju kunna jaga alla vildslagen. Hare, räv, rådjur och hjort. Och det krävs ju då. Ska de bli jaktchampion så måste de ha minst en tassetta, som man säger. Antingen på hare eller räv. Men som sagt var... Jag skulle väl inte skaffa mig en drever för att jaga har eller räv, för det finns många andra bra raser, exempelvis stövar då, utan för mig är det klövviltet som gäller med dem. Men jag kan gärna lyssna på ett hardrev, och ett rävdrev är ju tvungen att lyssna till, för att hon tar jättegärna upp rävden igen, så att då kan det ta en stund när man får tillbaka henne.
Hör du direkt om det är en räv?
Kanske inte direkt, men efter en 20-25 minuter då hör jag liksom hur det går. Och då ser man ofta på bukterna hur det går också.
Okay.
Det går inte lika trångt om det inte är en liten ungräv. Men annars så brukar det kunna gå iväg en bra bit och sen svänger det. Och sen går det som i stora fyrkanter många gånger. Så då vet jag, då är det dags att försöka att koppla henne då.
Och hur länge driver de?
Ja, hon driver ju, alltså hon är ju ingen jaktidiot på det sättet, men hon kan jaga säkerligen 2,5-3 timmar om det är så. Men jag försöker ju koppla efter ett tag då, man säger. Ja. Och man vill ju att reven, den ska ju jaga länge, för det stör ju inte vilt speciellt mycket, den är spårnoga och tätskallig. Så att drevproven är 1,5 timme, så det vill man ju att de ska jaga. Absolut inte kortare.
Hur gamla är hundarna?
Den ena tiken, hon är väl 3,5, och den andra är en ung tik, hon är 1 år. Så den fick jag igång i fjol och ska starta upp nu i år, och hon går riktigt bra.
Jag har ju själv precis skaffat hund. En jaktspringer.
Okay.
Och har möjlighet att jaga i Skåne. Har varit ute efter en stötande fågelhund. Så det ska bli jättekul. Men nu har jag det. Det är min första jakthund. Och första året, som är jätteviktigt såklart. Och väldigt spännande. Och kommer säkert vara tidskrävande. Men framförallt väldigt, väldigt roligt. Så det är en häftig tid framåt nu. Hur har det varit första året för dig med din unghund?
Nej, men det har varit mycket. Jag börjar ju ganska tidigt med mina hundar.
Vad är det tidigt för dig?
Ja, alltså jag gör dem skogsvana redan vid 4-5 månaders ålder. Då tar jag med dem ut och sen får de liksom bestämma lite själva när de vill sätta igång. Nu var ju hon väldigt tidig som satte igång och jagade faktiskt direkt. Jag har aldrig varit med om det. Och körde en stund och drev lite baklänges och lite framlänges och lite hittan och dittan. Och sen körde jag med henne lite grann, men 3 dagar i veckan ungefär.
Men du skjuter ingenting för henne i den?
Ja, hade det varit så att det var bra drev? Jo, jag sköt faktiskt sen när hon var... Ja, kan ha varit 9 månader, då sköt jag första rådjuret för henne. Och då hade hon drivit så pass bra, så då tyckte jag då kunde vi göra det.
Hur reagerade hon då?
Ja, det är nog, hon brydde sig faktiskt inte det minsta om, utan när hon kom fram till rådjuret så la hon sig bredvid rådjuret och sen så pustade hon ut.
Ja, okej.
Då var det roliga slut.
Ja.
Det är så det är.
Stövare då? Har du haft stövare själv?
Ja då, det har jag haft. Men jag insåg ganska snart att en stövare, då måste du ha så jäkla mycket tid för den ska bli bra. Så jag hade en finstövare, så den sålde jag. Jag har haft lite olika hundar, och framförallt så har jag haft mycket jämthundar. Jag hade mycket älghundar i många, många år. Men sen så har ju älgstammen gått så rejält neråt. Och sen har jag inte varit så där jätteintresserad av vildsvinsjakten. Och när det inte finns någon älg, så är det ganska mycket jobb att kunna jaga in en älghund. Så just nu så är det paus på det faktiskt. Så får vi se om det kommer någon jämte lite längre fram. Det vet man ju aldrig.
När det kommer till jaktfilm, så ja, men bara jag sitter och pratar med dig så blir jag så här lugn i kroppen när jag hör din röst. Och jag tror att det gäller lyssnarna också.
Ja.
För din röst har ju liksom hängt med en i väldigt många år. Och ja, men så här fina, jag tycker alltid den typen av filmer ni har gjort, Diana Stigar, framförallt refererat då. Det finns en så här lugn svensk känsla på det. Det är väldigt så här, det är så lite amerikansk action det kan bli.
Ja, men det är nog
utan
sant.
Det är liksom bara så där,
det är sant.
Trevligt och fint och genuint och äkta någonstans. Jag vet lite grann, jag har lyssnat dels på er egna podd som ni har, som heter Diana Stigar.
Jajamän.
Och där pratar ni ju ganska mycket i första avsnittet, tror jag det, om liksom er resa framåt. Så det kan ni lyssna på, tycker jag. Men när ni startade allting så var det ju självklart helt annorlunda vad det är nu, rent tekniskt framförallt.
Nej, det var ju ganska så lustigt här hur det startade egentligen, men det var ju liksom, först vet jag att vi hade någon SVHS-kamera som vi lånade från ett företag i Örebro som hade någon form av medieverkstad där, där Micke jobbade lite grann, lite extra, han hade väl inget jobb där, och så fick vi låna den, och alla bilder flöt ihop, de orangea kepsarna grynade ut och
så.
Ja, det var det. Och så tyckte vi att det var jävligt bra film det där. Och sen så till slut så när vi hade fått in lite ekonomi så sa vi att vi måste skaffa en beta, för annars får vi liksom inte sända det på, om det eventuellt skulle bli en tv eller någonting sånt. Så vi skaffade en betakamera, och den på den tiden då, det här var ju alltså tidigt 90-tal, den kostade alltså 1,25 miljoner.
Ja, det är helt sjukt.
Och idag får den en superkamera för 75 000. och kanske lägre ändå.
Ja.
Men det kostar den, och sen vägde den med batteri.
Man får
ju
ryggskott på köpet också.
Liksom. Micke Jägare, han, det var ju som att gå med en partnersåg. Vet du? Ja. 13 kilo tror jag det vägde totalt sett alltihopa. Ja.
Jag måste fråga, är han döpt Jägare eller det är något så här, artistnamn?
Den frågan har vi fått för det, lovar jag. Och han har framförallt fått den. Nej, han är faktiskt döpt till Jägare. Så det är ganska lustigt att jag träffar en fotograf som inte var jägare, som heter Jägare och som vart Jägare. Så att det är ett gammalt släktnamn.
Men han jagar själv idag, eller?
Ja, mycket lite. Det gör han, väldigt lite. Men han jagar, han brukar säga, jag tycker det är lika intressant. Det är kul med kameran.
Men om man bortser från det tekniska då, när ni drog igång och när ni har hållit på, vad har varit er drivkraft bakom filmandet och att dokumentera det ni gör?
Jag tror mer att det har varit att visa, att försöka få fram ett material som vanliga jägare, allmogejägaren och jägaren i Sverige kan uppskatta och kanske delvis känna igen sig själv i. Och våran röda tråd, eller den tråden som jag har med mig sedan barnsben, det är ju att etiken är det viktigaste. Och därför har vi aldrig gjort några High Chaparral-filmer, utan vi har haft en röd tråd i våra produktioner som gör att vi förklarar jakten, berättar om jaktmetoder, hundar, hundraser, vilka olika jaktsätt man kan ha, och såklart ett skott eller två eller tre är det ju alltid med, men och sen tillvaratagande av viltet som vi tycker är otroligt viktigt och som det slarvas med på väldigt många håll fortfarande idag. Så det har vi alltid haft med oss. Vi har ju haft hela ledet.
Vad tänker du på när du säger att det slarvas med det?
Ja, det är ju mycket jägare som dels inte är intresserade av att ta rätt på sitt vilt, utan är ju gärna glad om någon annan gör det här passningen och glad om någon annan flår och så vidare. Så det har jag tyckt varit väldigt viktigt att belysa, hur viktigt det är att det är ju det som ger oss rätten att gå ut och jaga, att ta hem det här klimatsmarta, närproducerade köttet, har det vid matbordet och få ha en historia om det. Det är liksom, det tillhör ju jakten. Så otroligt viktigt att göra det här på rätt sätt. Så vi har väl haft med det. Så att många av dagens bråttomjägare, de kan väl tycka att våra filmer är lite sega och tråkiga, det ska ju smälla hela tiden. Men om du jagar en dag så vet du själv att så är inte fallet. Det finns ju inte, utan det är massor med sekvenser man får samla ihop då för att få, så att säga, skottporr då, om man nu tycker det är kul då. Och det är en del som tycker det är roligt. Jag tycker att jakten har så mycket mer än själva skottet, även om det är viktigt att det alltid finns med, och gärna ett par, tre stycken. Det tror jag.
Vad har ni fått för respons under åren?
Den har varit, alltså jag är så väldigt tacksam. Det är det största pris man kan vinna och få. Det är ju folkets pris, att man liksom, att de har varit väl mottagna och alla tycker att vilka bra filmer, att vi kan lära oss någonting utav dem, och det är intressant att se på och så här. Så vi har blivit väl mottagna, nästan oförskämt bra får jag säga, genom åren.
Men har ni fått någon kritik?
Ja, det är klart vi har fått kritik.
Hur brukar den se ut? Är det från jägarkåren eller är det från jaktmotståndarna?
Jaktmotståndarna har ju också varit väldigt snälla, och vi har fått väldigt mycket människor som har faktiskt sett våra filmer som inte jagar och tycker att det är väldigt intressant. Och då tror jag vi har nått det vi vill lite grann. Vissa yngre jägare kanske kan tycka att det är för lite action. Det är väl det då i så fall. Men det köper jag jättegärna, för jakt är ju inte match och jakt är ju inte action egentligen, utan visst kan det hända en fräck sekvens och det kan gå snabbt ibland, det är inte det. Men nej, generellt sett väl mottagna, men visst har vi fått kritik, det får man ju genom åren. Och sen så har vi ju jägarkåren, är ju så att alla vet ju väldigt mycket. Om det finns 300 000 jägare så finns det 300 000 sätt att jaga på, ta rätt på viltet, äta viltet på, you name it liksom. Så att det har man ju fått, så där ska du inte göra, för man ska egentligen göra så här och så, men där får man liksom.
Hur tar du det?
Jättebra. Det är ju så här att
du bara skiter i det, eller lyssnar du, eller?
Nej, alltså jag är väldigt dålig på att läsa både positiv och negativ kritik. Jag läser egentligen aldrig några tidningar om mig själv, jag lyssnar aldrig på några poddar, inte min egen, inte någon. Jag är väldigt främmande för, jag tittar aldrig på mina jaktfilmer. Men när jag gjorde Jakt och fiske 2000...
Där måste jag fråga, du tittar inte på dina jaktfilmer?
Jag tittar igenom dem först.
Det gör du?
Ja, det måste jag. Men sen ser de aldrig mer.
Nej, okay.
Aldrig någonsin. Jag kan hamna framför tvn ibland och se en repris på mig själv. Och då kan jag sätta mig och titta. Gud, vilken bra jakt. Nej, men då kan jag sätta mig och titta på det. Ja, det var ju där vi var och lite sådär. Men det där med att ta kritik och bli luttrad, det blir man ju genom åren. Alltså, men jag minns faktiskt då när jag fick det här erbjudandet att vara jaktexpert i det här så kallade jakt och fiske, som gick på TV4 Plus då på den tiden. Då vet jag att jag fick jättemycket positiv kritik, 95%. Men sen var det några som tyckte att du vet hur de ska göra, vilken idiot den där, han gör inte si i vanliga fall, han gör inte så. Och jag tog så illa vid mig i början. Jag tänkte, aha, men herregud. Och jag gick och ältade där. Jag gjorde jag fel där? Jaha, jag gjorde det. Och sen började jag fundera på hur jag skulle tackla det där. Men sen tänkte jag, men vad sjutton, om man får 100 kommentarer och 3 tycker att det är negativt, då behöver jag ju inte bry mig. Så att, idag bryr jag mig inte alls om det. Jag lyssnar gärna på kritik, jag tar gärna åt mig av kritik. Jag svarar jättegärna på frågor, men jag går inte in i diskussioner med någon form av munhuggning på saker och ting, för då lägger jag ner hellre. Och det är samma om du går upp och håller ett föredrag eller du åker någonstans i någon, kanske någon direktsändning eller någonting, så har jag liksom, känner jag mig genom åren nu har blivit väldigt trygg i vad jag gör. Så jag är aldrig liksom nervös eller orolig, för jag har ett ämne som jag vet vad jag pratar om. Jag ger mig oftast inte in i de ämnen som jag inte behärskar inom jakten. Nej. För det finns ingen anledning. Det finns så många andra som kan det mycket bättre. Men det jag kan, det pratar jag jättegärna om.
Om du skulle säga liksom topp 3 saker som du kan, som du gärna pratar om, vad är det?
Nej, men jag tycker ju att tillvaratagande av viltet är ju en sak som jag tycker är otroligt viktig. Att driva jakten som jakt ska vara. Att liksom ta sig fram via apostlahästarna och inte liksom ta några genvägar. Jaktetiken, det är någonting som jag sätter högt och som jag gärna vill prata om och förmedla vidare. Att det är så viktigt att tänka på det. Nej, lite grann om viltförvaltning i olika former kanske. Man tycker ändå att man har fått lära sig genom åren och så. Svårt att säga. Jakt är så brett.
Ja, visst. Men, verkligen.
Det finns mycket. Jag har ju provat alla jaktformer kan man säga egentligen i Sverige och jagat med olika jaktmetoder och så vidare. Jag tycker det är viktigt att få liksom den rätta skolan. Även om man kommer från en stad eller om man är uppfödd med det eller får ett, så att säga, ett arv, så är det lika viktigt att man får en bra start på jägarlivet. Att man respekterar viltet. Och det är väl en sak som jag också är väldigt mån om att förmedla. Det är jaktetiken och hur man ska tänka.
Och om vi tittar på jaktetik, vad tycker du är de fundamentala bitarna inom jaktetik?
Jag tycker väl att man ska jaga som man, dels som man lär och vad man har lärt. Att man, ska man jaga, då parkerar man sin bil och sen går man dit man ska. Man använder inte GPSen i onödan för att genskjuta vilt. Man tänker på säkerheten framför allt. Den är otroligt viktig såklart. Den ingår ju liksom i jaktens labyrinter. Men alla de här tekniska hjälpmedel som har kommit med åren, och det är så kul då, för man har ju varit med i så många decennier och sett jaktens utveckling och på gott och ont, ska sägas. Det finns ju både det som är bra och det som är dåligt. Och just det här, använd inte tekniska hjälpmedel när man jagar, utan utmana viltet så nära du kan komma viltets villkor det bara går. Det tycker jag är jakt för mig. Och så försöker jag göra och jag försöker lära ut det, och jag har säkert gjort något misstag någon gång, det har väl självfallet hänt givetvis, men jag tror det är viktigt att ha det i åtanke. Jag skulle inte vara nöjd om jag sköt ett vilt på ett sätt som inte jag har fått kämpa för. Nej. Lite så känner jag när jag jagar, och jag tror att det här med att man har fått sett, när jag växte upp då var det så här att man hade ett hundkoppel, en hagelbössa, det var inga komradio, inga GPSer, inga pilar, ingenting. Och så jagade man. Och så trodde man att man hörde hunden ibland. Man gjorde ett inspår i såten och ett utspår för att hunden skulle gå tillbaka. Ja, den var inte där på eftermiddagen. Det var ju tråkigt. Men då la man ut sin Helly Hansen och sen åkte man dit på morgon. Då låg hunden där. Då lärde sig hundarna gå tillbaka. Idag har man lite bråttom med jakten. Man ska hem för att det är middag och man har främmande. Och jag kan tyvärr bara jaga till 11:00 och sådana saker. Och då anser jag nästan att det är ingen idé att gå ut och jaga. Utan har man tider att passa, då ska man inte jaga. För man vet aldrig vad som händer en jakt då. Men just det här med GPS:er och sådana här saker, då hade man just det, karta och kompass. Mm. Det var jag fick lära mig. Ta ut en kompassriktning, lära sig karta och kompass. Är det några jägare idag som kan karta och kompass? Nej, tyvärr. Tråkigt, för det tycker jag är det viktigaste av alltihopa. Mm. Tänk dig själv när den pejl man nu använder bara stannar.
Mm.
Ja, då vet du inte var du är.
Mm.
Så att det finns väldigt mycket som har förändrats, en del på gott och en del på ont. Jag tycker det är skitbra med GPSen, mm, om den används rätt, ifall det händer hunden någonting, den går ner in under något vattendrag eller stor väg i närheten, eller rovdjuren som är ganska påtagliga idag på väldigt många håll. Då ska man använda GPSen. Mm. Annars så låter jag tittar aldrig på den, jag låter hunden jaga och jag lyssnar, försöker lyssna mig fram då.
Mm.
Och det tror jag väldigt många tänker som jag faktiskt. Men vi har ju just det här med att få bort den här stämpeln att det är macho att jaga.
Mm.
Den försöker jag ju tvätta hela tiden. För det finns ingenting som är macho med jakt. Utan det är ett kulturarv som vi har möjlighet att få ta del av helt enkelt. Tycker jag.
Mm.
Faktiskt.
Det här avsnittet är även sponsrat utav Swarovski Optik, vilket jag är superglad för. Jag verkligen gillar Swarovski. Jag gillar deras produkter och jag gillar varumärket och jag gillar det de står för. För mig så är Swarovski, det är kvalitet. De skulle aldrig någonsin tumma på kvalitet, vilket man också märker på deras produkter. Men de står också för ett modernt nytänk när det kommer till digitala funktioner som de kombinerar då med liksom världens bästa optik, vilket jag tycker är fantastiskt. Och idag så tänkte jag prata lite grann om handkikarens roll. Det är ju många som faktiskt inte har en handkikare eller som väljer på vissa jaktformer att inte ta med sig handkikaren. För mig så är det liksom min bästa kompis när jag är ute och jagar. Är jag på pyrschjakt så är den helt ovärdelig. Både för att spana av men också hitta avstånd till vilt när jag väl hittar en grupp med dov eller en box som är skymd långt in i skogen och liknande. Men även då på jaktformer som till exempel drevjakt. Jag vet att väldigt många lämnar handkikaren hemma, vilket jag absolut inte gör. Utan det första jag gör när jag kliver upp i ett torn, det är att jag tar upp min handkikare med avståndsmätare. Och så hittar jag olika referenspunkter runt omkring mig. Och skannar av området. Var någonstans är det lämpligt att skjuta? Var någonstans är det inte lämpligt att skjuta? Och så försöker jag hitta referenspunkter så att när viltet väl kommer fram, om det nu gör det, då vet jag hur långt det är till viltet, hur marken ser ut bakom och liknande. Så det gör att jag känner mig väldigt trygg. Jag själv känner mig trygg och säker i skogen när jag själv har en handkikare. Och jag känner mig ännu tryggare och säkrare när andra runt omkring mig har en handkikare med sig. Så tack Swarovski Optik för att ni är med och stöttar podden. Det gör mig jätteglad. Innan vi går in, jag vill gå gärna in på detaljer om upplevelser du har haft såklart. Men om vi bara tar en tillbakakoppling till det här med jaktetik. Mm. För när du jagar i andra länder så finns det ju, många säger att man får ta seden dit man kommer.
Ja.
Vilket jag förstår och kan känna själv. Men någonstans kan man ju säga att det finns etiken och så finns det juridiken. Och i Sverige så hänger ju de ganska mycket ihop, tycker jag i alla fall. Min liksom moraliska och etiska kompass är ju ganska sprungen ur det juridiska, om man säger så. Och när jag kommer till ett annat land så kan det faktiskt vara så att de har vanor som vi inte har här kring olika typer av hjälpmedel eller hur man, allt ifrån hur de behandlar viltet eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och där kan jag ju känna, där jag har inte varit utomlands så mycket, men jag kan känna att där skulle jag nog inte bara liksom ta seden dit man kommer för att det går emot min etiska kompass. Hur känner du kring det?
Nej, men du sa det precis. Tyvärr så är det så att det finns en hel del jägare. Jag säger inte att det är alla eller jättemånga, men det finns en del jägare som åker utomlands för att slippa moralen. Att nu åker jag hit och här säger de att jag ska skjuta på allt, då gör jag det och det har jag betalt för. Och jag håller med dig. Åker jag någonstans så då behandlar jag viltet exakt likadant som jag och med samma respekt som jag gör hemma. Det finns ingen skillnad i det. Mm. Jag är uppfostrad på ett visst sätt och har det här med mig, då har jag det även när jag kommer till Afrika, till Ryssland, till Skottland och allt vad man nu har varit i, Finland och så vidare. Va? Så
du berättar om Ryssland. Jag vet inte, vad har du gjort i Ryssland?
Ja, det undrade faktiskt jag med
vad
jag egentligen gjorde i Ryssland. Ja. Faktiskt, man ska vara ärlig. Nej, det var ju slutet på 90-talet. Vi skulle ju jaga björn i Ryssland. Och vi skulle åka dit och då åkte vi med...
Var i Ryssland det är så stort?
Cherepovetsk, 60 mil nordost om Moskva tror jag. Någonstans där, mitt ute i bushen, in the middle of nowhere. Ja, och då åkte vi med en mycket trevlig herre som heter Yngve Olofsson som hade en jaktresebyrå som heter Artemis. Och då sa han, ni måste följa med till Ryssland och jaga björn. Ja, sa jag, vadå? Hur gör man? Ja, men då sitter man i havrefälten, vet du. Och så väntar man på dem där. Ja, men det tyckte vi att det skulle vi kunna göra lite film. Vi kunde ta med och skildra hur det är i Ryssland. Sagt och gjort så åkte vi dit. Och sen så kom det någon ryss, såklart, i Ryssland och hämtade oss med en minibuss vid flygplatsen. Och sen bar det iväg. I, alltså vägar som du inte trodde fanns. Och jag vet inte, jag tror det tog 12-13 timmar den där minibussen. Och han var vaken hela tiden och jag var livrädd. Jag kunde inte sova någonting för jag visste inte om den där chauffören skulle somna eller om han var nykter eller full. Det hade man ju ingen aning om. Men efter en skakig lång färd så kom vi fram till en jaktstuga mitt i skogen. Jättefin timrad jaktstuga. Och där togs det emot av 7-8 kockar och kallskänker och allt. Jag tänkte, detta är ju helt fantastiskt. Och stora, fina rum. Och nedanför rann en liten å. Och så fanns det en liten vebastu. Så jag tänkte, här blir det fint. Och god mat, förstår du, de serverade. Det var grönsaker, det var skinka, ost. Det var allt. Det var helt sjukt. Och sen i alla fall så gick ju dagarna, vi skulle jaga björn och det hände väl inte speciellt mycket. Vi gick ut vid de här havrefälten på kvällen och då hade de gjort i ordning något torn, så en sån här hårsitt som man skulle sitta högt i. Och jag och Micke skulle sitta i samma och det var ju så gängligt, alltså det var ju byggt på rundvirke av något slag. Och där satt vi havrefält där havren var ungefär en dess hög. Det var ju liksom, fanns ju ingenting, mitt ute i landsbygden. Och där satt vi och det hände ju absolut ingenting. Men det slutade ju med att den här resan var typ bara mindre och mindre bekväm. Nästa dag då hade två kockar tröttnat och åkt hem. Det började vara dåligt med mat på bordet. Och efter ytterligare någon dag då var det bara en kock kvar. Och det fanns ingenting att äta i princip. Utan lite bröd och lite smör och någon skarpsill och lite grejer. Och sprit förstås, det fanns det ju alltid. Och jag tror avslutningsvis så försvann jaktledaren. Han... syntes ligga och sova i en dubbelslaf väldigt berusad och drack upp det sista portvinet som de hade med sig, så han var helt radarstyrd om man får säga så på ren svenska, och helt plötsligt så försvann karn, så det fanns ingen kvar där, alltså det är helt fascinerande alltså. Och det visade sig sen att han var borta från, han var ju chef för 14 miljoner hektar, var han skogschef över, eller jaktchef då.
Vad sa du, 14 miljoner hektar?
14 miljoner hektar, ja. Det var han, så han ville ju bara följa med och ha lite kul. Så han var ju med några dagar så länge det passade. Och när portvinet var slut och försvann han. Och sen kom han inte tillbaks till kontoret, tror jag, förrän efter 2 veckor. Ingen visste var han var.
Men ni fällde ingenting på det?
Nej, men det är ett minne som man aldrig glömmer.
Alltså. Och ni var nu hyfsat hungriga när ni kom hem då? Men han som körde er, var han kvar då?
Nej, han var inte kvar, men det kom en ny och hämtade oss. Han släppte bara av oss där. Så att, och så, sen bodde vi då, så fanns det som en bygata mitt i det här, mitt ut på landet. Då. Det var 3, 4, 5 hus och så fanns det en liten affär. Och i den fanns det 2 saker, tandkräm och vodka fanns det. Jo, nej, cigaretter också, för det behövde man. Och på kvällarna då kom det såna här ungdomar, 10-11 år, alltså fullständigt kanonfulla och rökte någon sån här Brezhnev-cigaretter och ville byta med oss, och vi rökte ju på den tiden. Så. Och, ja, det var en sån misär, så man förstår att delar av Ryssland hade det väldigt, väldigt svårt. Det förstår jag alltså.
Men ändå åkte ni tillbaka till Ryssland?
Ändå så gjorde vi det. Då började vi, och det var, jag kommer inte ihåg vilket år det var, det får vi nog googla på. Men det var ju när rovdjuren började göra intrång ganska så hårt i våra marker, och det började bli mer rovdjur och det började bli ett problem. Och då hade vi ett projekt som vi kallar projekt Rovilt. Och då sa vi måste åka dit och ta reda på hur man jagar varg, och för det kommer vi absolut säkert snart få göra i Sverige, för att det börjar komma in varg, hur man skulle bedriva lapptygsjakten och så vidare. För att jaga exempelvis varg så sätter man upp lapptyg. Det är alltså ett rep med massa lappar som hänger ner. Och det bromsar varg. De lämnar inte området då. Och sen åkte det en ryss på skidor. Och så hade han en stor rulle på ryggen. Och så lappade han det här området. Och i det här området så finns ju vargen. Och så gick de och försökte trycka ut
vargen. Och vargen går inte ut igenom det då?
Nej. Så innanför det området så står man då. Men det här visade sig vara ungefär typ samma katastrof som björnjakten. Det var bara att det var 30 grader kallt.
Ah, okay.
Och mitt ute i bushen på ett annat ställe.
Mm. Men lärde ni er någonting då?
Ja, vi lärde oss faktiskt hur det kan bli när man inte tar tag i rovdjursproblematiken. Det lärde vi oss. Mm. Och då sa vi när vi åkte hem, hoppas vi kan förmedla någonting av det här så vi inte får samma syn på viltet som de hade. Och vi sköt ingen varg, och då tyckte ju ryssarna här från att det här var ju problematiskt, för de tjänade ju lite pengar på att vi skulle få skjuta någon varg också. Så då tog de sina gamla skotrar som var x antal 100 år kan jag tänka mig, och luktade speciellt gott när de körde med den soppan de hade i. Och sen var det så att så fort de såg en varg, de här guiderna, så orkar de inte hålla på och lappa det. Då sköt de vargen från skoten helt enkelt. Sen kom de hem med varg varenda dag i princip.
Mm.
Men vi hade ju ingen möjlighet att ta del av det där. Och då fick ju de här jägarna jäkla massa skäll.
Mm.
För att vi var ju här som jaktgäster och vi skulle ju jaga. Så då gav de sig iväg på skotrarna. Sen framåt eftermiddagen så kom de tillbaka. Framför oss på den här byvägen så slänger de fram en varg på vägen. Och säger att nu kan ni skjuta. Då hade de bundit ihop frambena, bakbena. Så
att de fan.
Och gjort så här. Så skjut nu. Nej, så vi jobbar inte på det sättet.
Mm.
Utan den där vargen får ni avliva. Nej, men det får ni göra. $500, så. Nej, jag kan gärna avliva den, som jag sa, men jag betalar inga $500 för det.
Mm.
Så vi krävde att de fick avliva den där vargen. För de tänkte då låsa in den här i en lada över natten för att sen då släppa lös den, och sen skulle vi göra en film och sen är det lapptyg runt och sen skulle vi skjuta den där. Men det gick ju inte vi med på såklart. Och det är ju inte, liksom, det är ju etik på allt vilt. Det gäller ju även det här såklart.
Hur hade de fångat in den? Hade de
kört över den med skoten några gånger och sen hoppat på den och sen bundit fast, för de var så omtuckna.
Fy fan alltså.
Mm. Och när de kom med den här vargen, då kom ju alla bybor ut från olika hus och sparkar på vargen och spottar på vargen. Så att de hade ju en syn på rovviltet som är fruktansvärd. Och jag tänkte ju då att jag hoppas aldrig att vi får den här synen på rovviltet. Att man stämmer i bäcken från början, att man förvaltar sin rovdjursstam. Vilket vi tyvärr inte gör. Och risken är ju väldigt stor att vi får en sån här inställning och bild utav rovdjuren. Det ska vi inte ha. Så att,
Vi fortsätter lite grann på utlandsjakt, för du har varit på många platser. Har du något, kan du inte berätta om något vackert minne?
Ja, men Skottland var ju underbart vackert. Mm. Bara naturen var ju helt magisk. Och det året som vi var där så sa de åt oss, packa ner riktigt med regnkläder nu, för att här regnade konstant varenda dag.
Mm.
Så vi hade ju hela trunken full av våra Gore-Tex-kläder.
Ja.
När vi kommer dit så har vi en vecka med 25-28 grader varmt och solsken. Det var som att vara i Spanien.
Ja.
Och det sa ju våran jägare, det var en guide, alltså det här sker inte, det här händer inte. Så vi gick i skjorthärmarna och jagade där, så att jag har fått ett väldigt bra bild av Skottland, inte regnade där inte.
Var jagade ni kron eller fågel?
Ja, jag jagade bara kron där.
Ja.
Gjorde vi.
Hur var det då?
Ja, men det var ju som naturupplevelse helt suveränt.
Är det svårt att smyga när det är så öppet?
Nej, det blir ju oftast, man har ju höjder man kan gå runt och gömma sig och. Men framförallt är det en kul jakt, en rörlig jakt, och man får hålla igång och röra sig. Och jag tycker om den här typen av smygjakt. Jag bedriver den ganska mycket själv hemma. Så att, nej, det var helt fantastiskt.
Det har inte jag sett på filmen. Spelar ni in film där?
Ja, det gör det. Det finns på YouTube.
Ja.
Ja.
För nu har ni lagt ut i princip alla filmer. Eller ni håller på och gör successivt?
Ja, vi gör väl det under resans gång här nu. Vi har ju dianastiga.se, då, där kan man ju se allting gratis. Men sen har vi ju även vår YouTube-kanal då.
Mm.
Och där släpper vi lite undan för undan. Så jag tror faktiskt att vi passerar 1 miljon tittare nu på ett halvår.
Gud vad roligt.
Så det var jättekul.
Skottland är en av mina nästa resmål.
Mm.
Jag har inget liksom praktiskt, alltså inget bokat. Men, och där är också, där hade det varit så himla kul att få åka dit med egen hund.
Ja, det tror jag.
På rough shooting eller liknande.
Ja.
Det hade varit häftigt.
Ja, besök jättegärna Skottland för hela atmosfären, landskapet och människorna. Mm. Det är helt fantastiskt. Ja. Jättefint.
Ja, jag vet inte ens hur reglerna är att resa med hund till Skottland.
Ja, det kan nog vara problematiskt.
Säkert. Jag har hört att det är bara svårt att resa dit med vapen.
Ja, men, det är det faktiskt. Ja, det var faktiskt så. Det var jätteproblem, kommer jag ihåg. Så jag tror vi fick till slut lånebussar där, tror jag, som på något sätt.
Ja. Ja, vi får se. Men det är en dröm jag har i alla fall.
Den tycker jag du ska hålla vid liv.
Ja. Och drömmar ska man ha. Det tycker jag är så viktigt. Jag menar, du har ju hållit på länge. Jag kan tänka mig att du har förverkligat många av de drömmar du har haft längs vägen. Vad känner du nu? Vad drömmer du om framåt?
Ja, jag vet inte riktigt om man ska vara ärlig. Jag tycker ju att...
du har väl inte slutat drömma?
Nej, för fasen, jag drömmer både på dagarna och på
nätterna. Men...
jag vet inte riktigt så, utan jag tycker varje dag, man har blivit så med åren också, man är glad för varje säsong man får och varje dag man får komma ut i skog och mark. Mm. Och min dröm är att få hålla på med det här så länge det bara går. Mm. Det tror jag är min dröm, att man får ha möjligheten att vara frisk och att familjen får vara frisk och att man får, jag tror det är nog det som är min dröm och min förhoppning. Och sen lite ideellt arbete som jag har, som jag brinner väldigt mycket för. Ja, åka runt i Sverige också. Jag tycker ju, som nu i september, åker jag upp till Jokkmokk och jagar och känner att vi har ju ett så otroligt fantastiskt avlångt.
Vad jagar du då? Ripa?
Nej, men då ska jag bara gå ut och vara. Då kommer jag och min dotter Elvira åka upp och så kommer vi att bara knalla ut och locka lite älg, tänkte vi. Mm. Och sen lånar jag nog en finspets och jagar lite fågel.
Ja, men gud, vad
mest trevligt. Liksom för att... Ja, det är bara...
Bor ni tält då, eller?
Nej, vi bor i en jaktstuga där. Ja. Så att det ska faktiskt bli jättekul.
Gud vad mysigt.
Och det kan jag rekommendera dig, att överhuvudtaget se jakt Sverige, för att du har så otroligt mycket jakt i Sverige, från Skåne i söder till Jokkmokk i norr och ännu längre upp. Det är ju helt otroligt vilket jaktland vi har, alltså. Ja. Det ser jag fram emot, det drömmer jag om och ser jag fram emot mycket att få komma iväg om ett tag.
Men jag tänkte på det här med harjakt för dig. Mm. För det är ju någonstans det som du växte upp med då. Alltså din första kontakt med jakt. Stövare och harar. Hur ofta jagar du harar med stövare idag?
Alldeles för sällan. Ja. I och med att jag inte har någon stövare själv, så blir det ofta att... Det är kul när man har en hund själv. Mm. Och så. Det händer att jag går ut med lite äldre farbröder och jagar lite har. Och jag tycker det har sin charm. Men det blir mera grilla lite korv, prata lite grann, dricka lite kaffe. Då, lite sällskapsjaktform över det hela. Men ett bra hardrev är ju helt fantastiskt.
Har du haft med Elvira då? På det?
Jo, hon har varit med också. Ja. Hon varit.
För det måste vara en fin stund, tänker jag. Att du liksom, ja, men på något sätt knyter ihop säcken.
Ja, det var ju lite mer korvgrillarstund där och det tycker hon är trevligt. Men hon är precis som jag, konstigt. Hon tycker om att röra sig. Hon vill inte sitta still.
Nej.
Utan hon vill att vi smyger och går och smyger. Och så att vi går hela tiden, oftast. Ja. Och stövarjakten blir ju ofta att man blir sittande i ett vägkors eller på ett bra harpass och så. Men vi var ju på harjakt här och jag hälsade på mina äldre söner som... jobbar i Sala då, och då hade de en sån gemensamhetsharjakt. Och det var faktiskt riktigt kul, för det var stövare som var flera stycken olika som man släppte lite på lite olika håll. Det var riktigt bra jakt. Mm. Och då vet jag, då tyckte Elvira det var spännande faktiskt. Det gjorde hon.
Det här avsnittet är även sponsrat utav JG Jakt. Och JG Jakt kan man ju antingen då besöka på nätet, jgjakt.se, eller så åker man dit. Ligger i Sävedalen på Göteborgsvägen, precis utanför Göteborg. Och jag hänger ju där titt som tätt, jag bor väldigt nära. Så jag brukar ju åka in, även om jag inte ens har något ärende. Bara för att klämma och känna på lite vapen eller köta med dem där. Jag tycker att det som får JG att sticka ut är dels det breda sortimentet de har. Både med nya och begagnade vapen. Är det så att du vill byta in din bössa, så går det självklart att åka dit och prata med dem om det. Är det så att du är ute efter en begagnad bössa, ja, men då finns ju allt ifrån lite enklare vapen till de mest exklusiva vapnen. Och sen så, förutom vapen, så finns det ju liksom all typ av optik och kläder och tillbehör. Allting man behöver inom jakt finns på JG. Men också kunskapen som finns. Alla som jobbar där. Erik, Stefan, Christian och så vidare. De är otroligt duktiga. Så ta en tur till JG Jakt är mitt förslag. Antingen in på nätet och kolla lite grann. Eller så åk dit. Göteborgsvägen, Sävedalen, utanför Göteborg. Ni kommer inte vara besvikna efter det besöket. Det kan jag lova. Tack JG Jakt! Ganska nyligen så har ju du startat föreningen Sveriges jägare. Det har stått och ganska mycket om er det senaste. Och ni har redan idag fått ihop ganska många medlemmar. Kan du inte berätta för lyssnarna vad det är för något?
Absolut, det gör jag så jättegärna för att vi tycker att det här är så viktigt. Och egentligen, den här tanken har jag haft kanske i 15-20 års tid. Att jag skulle vilja bilda ett förbund eller en intresseorganisation för jakten. Och det är väl, det var väl mera liksom tankar som slog mig då och då när man tycker att vissa populistiska politiska beslut blir konstiga och när man tycker att våra förbund kanske inte jobbar som man ville och hade hoppats på. Mm. Och så har man ju också haft en dröm att de här två förbunden, de slår sig säkert ihop till ett och så ska vi alla vandra åt samma håll. Mm. Men det förstod jag att det var en utopi, att det inte skulle bli så. De står ju lite för långt ifrån varandra. Och sen tycker jag att vårt kulturarv och den samhällsnytta som vi gör, det börjar rinna ifrån oss. Mm. Staden tar över landet och klyftan blir större och större och informationen blir mindre och mindre till stan.
Och då kan man ju ändå tänka att det finns många där ute som kanske inte har full koll på vad ni gör, men att man tänker att det kan ju nog vara kontraproduktivt att starta ett tredje ben.
Mm. Och vilket, den frågan har jag fått jättemycket, ja. Men det här är väl att splittra jägarkåren och det här är väl inte bra. Och det anser jag ju vara ganska befängt att tro det, för att det är ungefär samma sak som vi bara skulle ha ett politiskt parti. Mm. Desto fler organisationer där vi är sammanslutna i, desto längre kommer vi i våra frågor. Mm. Och i slutändan så är det så att både Jägarförbundet, Jägarnas Riksförbund och vi vill ju åt samma håll. Vi vill ju åt samma mål. Mm. Och vi har ju bara en enda sak att bevaka. Och det är i för sig en ganska stor sak. Det är jägaren och jaktens framtid. Mm. Alla de tunga frågorna. Någonting annat ska inte vi fokusera på. Så vi beslutade att jag samlade ihop en grupp med bra människor och frågade om vad de tyckte om idén. Och konstigt nog så tyckte de att det var en bra idé. Mm. Och den 7 juni beslutade vi oss för att vi grundar den här och sen så ska vi starta upp den så fort alla bitar är på plats. Och det viktiga för oss, det var ju att vi var opolitiska, inte tar emot några bidrag från staten. Vi vill liksom inte göra eftergifter och det är ju det som är problemet med våra förbund idag. Det är väl att de får göra en del eftergifter. Får du inte dittan så får du inte dattan om du inte ger oss det här och så vidare. Och så vill vi inte ha det, utan vi bygger på våra medlemmar. Vi är politiskt helt oberoende.
På vilket sätt vill ni kunna påverka?
Vi vill kunna påverka med att vi exempelvis, det vi kommer att egentligen bara göra, vi kommer att skriva debattinlägg i våra så att säga allmän sociala media, allmän media försöka, det är inte så lätt idag. Nej. Vi kommer att göra skrivelser till regering och riksdag angående det vi har i vårt föreningsprogram, det som vi jobbar med, och det är ju allt från som berör jaktens framtid, från en komplex rovdjursförvaltning till jaktkorten, till eftersök efter väg, licenshanteringar, jakt med lös hund som vi bevakar och så vidare och så vidare. Mm. Allt som berör det. Någonting annat kommer vi inte peta i. Nej. Utan det är det här vi ska finnas till för. Och då har man ju trott att, jaha, ska ni konkurrera med de andra förbunden? Mm. Nej, tvärtom. Vi är en spelare till på banan. Mm. Vi är ett komplement. Vi är en organisation till. Mm. Och vi har faktiskt över 100 000 jägare idag som inte är anslutna någonstans. Och det framgår ganska tydligt i vårt föreningsprogram, så kommer vi att stötta både Svenska Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund. Vi vill att Jägarförbundet ska ha tillbaka sitt allmänna uppdrag. Vi vill att Jägarförbundet och Jägarnas Riksförbund tillsammans ombesörjer så att trafikeftersöken fungerar och så vidare. Mm. Så att vi är ju mera en hjälp för dem.
Är det någon fråga där ni har en ganska, alltså så här, helt annorlunda syn om man jämför med de andra förbunden?
Det tror jag egentligen inte. Det som skiljer oss åt, det är att vi behöver liksom inte gå hand i hand med någon politiker, utan vi kan stödja det parti eller den politik som är för våra frågor.
Mm.
Och sen så kommer vi rikta oss en hel del externt utåt. Mm. Det blir ofta så att man blir ganska inåtbunden som förbund. Man riktar sig inåt till jägarna. Och där har vi ju redan frälsta. Det är ju inte de vi vill nå. Vi vill förklara jakten och försvara jakten såklart för allmänheten. Vi måste ju också visa vilken samhällsnytta jägaren gör. Jag skulle vilja säga att utan jägarkåren så tror jag Sverige blir lamslaget. Mm. Nu har vi ju 61 000 trafikolyckor efter vilt exempelvis. Mm. Vi har invasiva arter, vi har ökade stammar på hjort och vildsvin. Vem ska hålla efter och sköta det här? Mm. Så vi vill liksom vara transparenta, visa vad som finns egentligen. Mm. Och försöka bygga den här bron lite bredare mellan stad och land.
Som jägare idag, varför ska man ansluta sig till er?
Ja, framförallt så är det för att man vill bevara sitt kulturarv. Man vill liksom få bort populistiska, dåliga beslut som är byggda på alternativ fakta. Och man vill ha jakten kvar i samhället helt enkelt. Mm. Det är en viktig del av samhället. Då ska man stödja oss såklart.
Mm.
Och vi har redan nu börjat med vår första skrivelse till regering och riksdag, och där har vi bland annat tagit upp att vi vill ha en viltmyndighet. Det finns ett riksdagsbeslut sedan 8 år tillbaka att vi ska ha det istället för Naturvårdsverket.
Mm.
Vilket gör att vi förhoppningsvis får kloka tjänstemän som kan frågorna och som det ska kunna gagna jakten och viltet helt enkelt. Så det är vår första skrivelse ihop med en liberalisering av paragraf 28.
Så paragraf 28 är ju då varg.
Mm. Ja, rovdjur.
Eller rovdjur.
Ja. Nej, men idag så är det så här att du ska ju känna en trygghet. Kommer det in en varg i din trädgård så ska du inte behöva göra den här proceduren med varningsskott och skrämma den dittan och datten, utan du ska ju kunna avliva det här djuret som kommer in och stör dig och din familj och dina djur.
Mm.
Utan att du ska bli fråntagen dina vapen eller dina licenser. Och det ska man inte kunna bli förrän det att brott kan påvisas, att man har begått ett brott. Och det är så att det har ju inte hänt så mycket i paragraf 28. Det är inga människor som förmodligen, i alla fall på väldigt länge, har blivit av med sina vapen. Men den här rädslan, den här känslan att du är otrygg på landsbygden, att du inte får göra det här, den ska bort. Det ska finnas en enklare liberalisering på en sån här paragraf helt enkelt.
Mm.
Den är jätteviktig tycker jag.
Mm.
Även om det inte är någon som sitter i fängelse för det idag, så är det så att man måste kunna våga också. Det finns väldigt många människor som inte vågar, för man vet inte vad händer om jag gör det här nu.
Nej, exakt.
Och det är viktigt.
Mm.
Sen tänker vi titta på art- och habitatdirektivet, alltså EUs art- och habitatdirektiv som vi lyder under.
Mm.
Det är ett tolkningsdirektiv. Du måste ju tolka alla de här punkterna.
Mm.
Och Sverige har gjort som de alltid har gjort. De har varit bäst i klassen. De tolkar det här strikt.
Mm.
Vi har väldigt många punkter i det här art- och habitatdirektivet som vi lätt och ledigt kan använda om vi vill.
Mm.
Där finns det mycket att undersöka. Det som är otroligt viktigt som jag gärna vill trycka på, det är att vi är alltså inget förbund eller organisation, kanske vi ska säga, som motarbetar någon annan, utan tvärtom.
Ja.
Vi är medarbetare. Det
måste jag säga. Jag har varit inne och läst på lite grann, och det tycker jag är ganska tydligt och uppenbart, både när du pratar om det och när man läser om det.
Mm.
Att ni vill någonstans, och ni är väldigt öppna för samarbeten framåt. Att det
absolut
är det som kommer att driva er. Liksom.
Och det är ju så här att det var ju många som trodde att ni startar det här för det är som turbulens i förbunden. Och det gjorde vi definitivt inte. Så jag sa, vi är ju ingen missnöjesförening. Det handlar inte om det, utan det handlar om att nu ska vi lägga fokus på någonting.
Mm.
Och vi kommer ju inte ha 150 000 medlemmar vara lika stora som Svenska Jägarförbundet. Och det är väl inte vårt motto heller.
Mm.
Utan däremot så ser vi att vi har ju organisationer på andra sidan så att säga. Vi har Svenska Rovdjursföreningen. De är inte många medlemmar egentligen. Och du har Naturskyddsföreningen.
Mm.
Vi kommer ju vara, kan man säga, en liten motpol på andra sidan. Vi kommer fylla en väldigt stor funktion. För våran röst behöver ju aldrig tystna. För vi har ju liksom inget mission politiskt på något sätt.
Mm.
Utan vi kommer att hela tiden finnas med våra debattinlägg. Vi kommer vara där med våra skrivelser. Och jag kommer göra så här, eller vår förening, rättare sagt vår styrelse som gör ett fantastiskt jobb ska sägas. Vi kommer att bjuda in, när vi har gjort klart vår skrivelse och vi är nöjda med den och den ska lämnas över, så kommer vi bjuda in Jägarförbundet. Vi kommer bjuda in Riksjägarna såklart, LRF och eventuellt Skogsägarna. Mm. Och så kommer vi säga det här, en skrivelse som vi kommer lämna in. Ännu mer underteckna den. Mm. Men det viktigaste för oss är att vi verkligen ligger i det här. Man behöver inte göra jobbet, men man kan vara med och titta på den och man kan skriva under den. Då kanske det helt plötsligt är 400-500 000 röster som tycker att vi ska ha det så här. Mm. Och då är det ju en väldigt god bit på väg. För vi har ju i slutändan, precis som jag sa, vi har ju samma mål allihopa. Mm. Vi vill ha jakten och vårt kulturarv kvar.
Spännande.
Väldigt.
Om man lyssnar på detta och känner att det här låter intressant, vad ska man göra då?
Då ska man gå in på FSJ, Föreningen Sveriges Jägare.nu. Mm. Och där är det busenkelt. Vill man bli medlem så klickar man i sig. Då kan man välja mellan Swish, bankgiro eller faktura. Mm. Och där har vi vår programförklaring som jag tycker naturligtvis man ska läsa först. Mm. Och det är just det här som vi kommer jobba med. Ingenting annat. Vi har ju fått väldigt mycket frågor. Vad tycker ni om bågjakt? Vad tycker ni om dittan och dattan? Ja, det är inte vårt bord att ta, utan där får man ta våra förbund. Det är där de fyller sin stora funktion. Att jobba brett med jaktliga frågor. De har personalen, de har kompetensen. Vi jobbar med att behålla jakten och jägarens framtid till våra barn och barnbarn. Mm. Det är därför det känns så inspirerande att jobba ideellt. Mm. För det här brinner man ju verkligen för. Att jag vill ju att Elvira och Elviras barn, exempelvis då, ska kunna uppleva samma saker som jag får göra idag. Mm. Det är givet.
Jag tänkte att vi ska börja runda av, men innan vi gör det så skulle jag gärna vilja prata lite grann om mat. Det är en väldigt stor och stark drivkraft hos många som jagar att ta hand om sitt vilt och att kunna äta det man själv fäller. Och jag själv brinner för matlagning och jag vet att du också gör det. Och du har olika typer av projekt. Vad är din relation till vilt på tallriken?
Ja, men den är ju väldigt tät, den relationen, eftersom jag i mitt yrke då, så är jag dels som jägare, men jag driver även en vilthanteringsanläggning, så att jag jobbar ju mycket med köttet då. Ja. Så vi har ju tillgång till viltet och det blir ju så att man äter det i olika former helt enkelt. Ja. Och vad kan bli bättre än det här närproducerade klimatsmarta köttet? Och jag tror att det kommer växa också. Viltet kommer, kan vi få ut ordentligt på marknaden och ge butiker och restauranger tillgång till det här, så kommer det bli populärt.
En sak som jag hoppas på är ju att vildsvin ska bli mer lättillgängligt för på Ica och sådär liksom. Ja. Kommer vi komma dit, tror du?
Ja, du är inte ens som att tycka det faktiskt. Nej. Ja, det finns ju på vissa Ica-butiker, men precis som du säger, det finns ju inget vilt egentligen någonstans. Har man sett någon skylt att idag har vi extra pris på vildsvinskarré? Nej, det har jag då aldrig sett. Nej. Jag hoppas verkligen, precis som du säger, att framförallt vildsvinet då kommer in mer i folkhemmet. Ja. Och där har vi ju en elak bild som är frammålad. Där har ju media ett stort ansvar. Mm. Att man har utmålat det här som ett skadevilt istället för en resurs som det ju verkligen är. Mm. Förvisso gör djuret skada, men det är ju många djur som gör skada, men där får man ju hålla efter det på ett annat sätt såklart. Men jag hoppas verkligen att det kan bli. Vi kommer jobba ganska hårt för det, både i Föreningen Sveriges Jägare och sen själv så försöker jag verkligen sälja vildsvin, grillådor och lite sånt där jag har kört med i sommar då.
Ja, alltså det är ju så otroligt gott.
Ja, visst.
Det är ju helt otroligt. Och där är ju ibland när man bjuder på vildsvin hemma så är folk rädda för trikiner och du vet allt sånt där. Ja. Så det ligger så mycket kvar i det och jag tror att det går nog inte att få tag på något kött som är mer testat än just vildsvinkött.
Nej, det är sant. Jag har ju drivit vilthanteringsanläggning då i alla fall drygt 20 år och tagit in oerhört mycket vildsvin. Mm. Och än så länge har jag inte fått något trikintest som har varit positivt.
Nej.
Så att det är ju väldigt sällan, men det är ju bara att testa, det ska man ju göra.
Ja,
det kostar inte många kronor idag, tror jag till och med att det
går. Nej, nu är det gratis.
För privatpersoner är det gratis, liksom.
Hur går man tillväga som jägare om man vill sälja vildsvin till er?
Ja, då är, så kommer man med vildsvinet i päls, helt enkelt. Har man inte viltundersökarutbildningen, som ju... Jag brukar skämtsamt säga att det är en veterinärkurs på 6 timmar. Där man får lära sig lite grann om viltsjukdomar och framförallt hur organen ska se ut och om det är några förändringar på organen i yttre och inre undersökningar på vildsvinet.
Var går man en sån utbildning?
Det kan du göra hos mig.
Ja.
Ja, du kan bara höra av dig sen när vi slutar här, så kan du ringa mig så ska vi fixa det.
Ja, men det gör jag. Och ja, det kan även lyssnarna då?
Absolut.
Fast du kanske inte vill ha liksom tusentals SS.
Så många som det bara går, ja, för att målsättningen är att utbilda alla jägare. Och då är vi några stycken i Sverige som får utexaminerade. Och det är, ja, Jägarförbundet som har den här.
Okay.
Så marknadsföringen har nog varit lite si och så. Men jätteviktigt. För man som sagt blir inte veterinär på 6 timmar. Nej. Men man lär sig väldigt mycket om. Framförallt får man en återupprepning i hur man hanterar viltet efter skottet.
Ja.
Men framförallt så kan man lära sig om man ser några defekter. På både inre organ och även på de yttre undersökningarna. Och då finns det ett papper som man trycker ut från Livsmedelsverket där man fyller i när man har skjutit det, och om några förändringar har varit så nämner man det där. Men då behöver man inte skicka med organen, utan då räcker det att komma med kroppen i skinn så att säga.
Vad betalar ni om jag kommer med 60 kilos vildsvin?
Ja, jag tror att vi ligger strax under 4 kronor kilo plus stoppavgift för kadaverbilen som kommer på 800 kronor. Så det är ganska så mycket pengar i det här egentligen.
Mm. Och vad får jag som jägare utav er när ni köper kött av mig?
Av mig så får du 23 kronor kilot för vildsvin rakt av, oavsett storlek, dock inte små kultingar då.
Nej.
Så att... Och då det är bra. Så, att, ja, så vill du undersöka utbildningen, det hoppas jag att så många som möjligt bara kan ta.
Ja.
För det är jättebra, det är nyttigt, kul och det spar pengar i alla håll också.
För att runda av lite grann här, jag skulle börja med att tacka dig så mycket för den tiden du har tagit här att prata med mig.
Tack så mycket för att jag fick komma och prata med dig.
Ja, det har varit jättetrevligt. Mm. Några sista ord från din sida till lyssnarna?
Nej, jag tycker bara att jag önskar dem skitjakt, får jag väl säga. Va?
Ja.
Och ett långt och lyckligt liv.
Mm.
Och så hoppas vi att de får en friktionsfri och bra jaktsäsong.
Ja.
Och får vara friska och hela.
Det här. Och tack alla ni som lyssnar på denna podd och delar och sprider podden. Det betyder otroligt mycket. Tack snälla för det. Och redan nästa vecka så kommer det ett nytt avsnitt med en härlig gäst här i podden Jägaren. Vill ni vara med och påverka poddens innehåll så gör ni enklast det genom att ni följer mig på Instagram. Där jag heter Da Silva Hunting, och där kan ni skicka meddelande till mig. Prenumerera gärna på podden på Podplay som ni hittar på podplay.se eller i appen Podplay. Där både den här podden finns och en herrans massa andra poddar. Vi hörs om en vecka. Hej!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.